stanna inför ett sammanhang ikväll från Lukas evangeliums 24 kapitel. Lukas 24. Och då läser vi där några verser ifrån 13:e versen. Lukas 24 och 13. Samma dag, alltså påskdagen, var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Den här påskhelgen i Jerusalem, det var ju den mest dramatiska helg som någonsin hade förekommit och som de upplevde. Och den helgen naturligtvis satt ju djupa spår i människors liv och framförallt i det som tillhörde Jesus, i hans lärjungar. Det var dramatiskt med väldigt tvära kast som man upplevde. Man upplevde den stora sorgen. Man upplevde ju förtvivlan. Man upplevde förhoppning och önskningar som man hade. Och man fick också komma fram till en levande tro på Jesus. Aldrig i historien hade det förekommit som de fick vara med om i Jerusalem. Aldrig hade det tidigare hänt att Gud ifrån himlen sände sin egen son som blev född och gick fram i landet och gjorde under och hjälpte och löste människor som var under djävulens våld. Aldrig hade det hänt, och aldrig att det hade hänt att Herren gav denne sin son till ett offer för att vi skulle uppleva frälsning och bli befriade. Det var våra missgärningar han tog på sig. Straffet, det var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och det är det som är så underbart. Men det kommer aldrig att hända igen. Det som hände i Jerusalem, det kommer aldrig att hända igen. Utan det har hänt en gång för alla. Han skonade inte sin egen son utan utgav honom för oss alla. Och det har han gjort en gång för alltid. Så människor som kommer att födas i framtiden behöver ingen annan frälsare eller frälsning. Utan den frälsningen gäller för alla människor genom alla tider så länge som den här världen består. Det var dramatiska ting det som hände i Jerusalem. Och vi måste förstå att de här båda männen som vi läser om här, att de reagerade som de gör. Och man kan väl säga att de mådde dåligt. De mådde dåligt när de går här på vägen. Lärjungarna som vi möter då här i textorden stod ju i en rörelse som kännetecknades av underverk. Som kännetecknades av kraftgärningar. Som kännetecknades av en stor mötespublik. Och lyckokänslorna, förstår vi, fanns där inom dessa lärjungar. Som de ägde att de fick vara med i en sådan rörelse. Som var så oförutsägbar. Var de drog fram så hände det mäktiga under. Därför att Jesus var med och mötte människors behov. Därför så upplevde de det. Att det var någonting alldeles speciellt de fick uppleva. Men allt det här ersattes av sorg och missräkning som man upplevde. Jesus hade blivit tagen ifrån dem. Hade vi räknat så fel, kanske de diskuterar med varandra när de går på vägen. Var inte Jesus Messias? Jo, men han sa ju det. Jo, det sa han ju. Men Messias, inte skulle det väl gå med Messias så här? Inte kunde man väl tänka sig att Messias skulle lida, att han skulle dö. Hörde vi inte vad Jesus sa, eller hur var det med oss egentligen? Man diskuterade detta alltså. Man pratade fram och tillbaka om allt det som man har upplevt. Men vägen till Emmaus blir för de här lärjungarna besvikelsens väg. De går besvikelsens väg. De var inte ensamma om att känna besvikelse. De hade nyss lämnat Jerusalem och där satt de övriga lärjungarna och var besvikna. Besvikna över det som hade hänt både med dem själva och med Jesus och hela förloppet där. De var, kände besvikelsens tyngd över sina liv. Och det måste ha funnits ytterligare, som Paulus säger, 500 till som kände besvikelse över att det blev så här med Jesus. Ingen kunde tro det. Besvikelsen, det var ju stor, för de hade ju lämnat allt och satsat allt på Jesus. De hade bestämt sig för att följa honom och vara med och dela gemenskap med honom och få vara med i fortsättningen och se denna rörelse växa i Israel. Men vägen för dem var och de upplevde den besvikelsens väg. Men vägen till Emmaus var också, eller blev för lärjungarna, det krossade förhoppningarnas väg. Förhoppningen fanns väl där. Vi hoppades, står det i vers 21 här i Lukas 24. Vi hoppades att han var den som skall befria Israel. Vi hoppades, men det hoppet, det hade krossats nu. Det hade grusats för dem. De trodde Jesus om något stort, helt enkelt. Att han var någon mäktig, som han gav uttryck för att han var den mäktige. Vid Golgata gick den nationalistiska drömmen om intet. Den dog där när Jesus dog på korset. Så upplevde de här lärjungarna det. Den Messias som Israel väntat var inte som de hade tänkt. Absolut inte. De hoppades på en politisk befrielse ifrån makten som hängde över dem. Den romerska ockupationsmakten. Man önskade befrielse. Men vid Golgata gick denna nationella ledare. Han gick förlorad. Inte undra på att de mådde dåligt. När de hade satsat hela sitt liv på det här. Och så upplever man allt detta. De förstod inte nu vid det här tillfället att Guds Messias hade ett högre uppdrag. De hade inte fattat det riktigt. Att befria människor ur en andlig fångenskap och sätta människor fria. Det hade inte gått upp för de här lärjungarna. För den Messias Herren sände skulle göra dessa lärjungar att föra dem in i en andlig stormakt där de skulle få vara med och göra Guds under bland människor och föra människor till tro. De skulle få uppleva det här, att vara med i en rörelse som aldrig skulle ta slut. En rörelse som går ända in i vår tid och kommer att gå till dess att Jesus kommer igen. Den stormakten grundlade Jesus på Golgata då han lider och dör. Men de visste inte det, eller kände inte till det vid det här tillfället. Vägen till Emmaus blev för de två lärjungarna sorgens väg. Han frågade, Jesus frågade dem, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade. Och i vår bibel står det att de såg sorgsna ut. Sorgens tyngd upplevde man. De stannade och såg sorgsna ut. Du måste vara den enda som varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. Det säger man till Jesus. Och vad är det då? Ja, de sa inget om solförmörkelsen som varade i 3 timmar. De sa ingenting om jordbävningen eller klipporna som rämnade när Jesus dog. De sa ingenting om de döda som hade uppstått och gått ur sina gravar när Jesus död på Golgata. De sa ingenting om förhänget i templet som delade sig uppifrån och ända ner. Det var inte det de talade om. Utan det var så att det som de då talade om, det var om Jesus. Det var Jesus som gällde för dem. Det var inte de där tecknen de såg, även om de var mäktiga. Utan det var vad de ansåg om Jesus. Det var alltså i ett tillstånd utav sorg. Och varför? Jo, de älskar Jesus. De älskar Jesus. Och då sörjde man över den här situationen. Maria stod också vid graven och grät. Och var också en människa som sörjde sin mästare. Dramatiken var så oerhörd på långfredagen. När Jesus dog, så dog också något utav deras liv. Man upplevde det så. Inte att de stannade på vägen och grät. Det står inte någonting om det. Men kan hända att de fick en sådan chock som blockerade känslolivet helt enkelt. För så kan det bli. Människor kan drabbas av en sån djup chock i sitt liv att man blir blockerad i sitt känsloliv. Man kan inte gråta, man kan inte skratta, man kan ingenting helt enkelt. Kan hända att de upplevde att sorgen var så svårt. Och har man förlorat den man älskar, då blir det ju sorg. Stor sorg. Vägen till Emmaus blev för de två lärjungarna hopplöshetens väg som man går. De hade börjat med att förlora sitt hopp. Vi hoppades. Det gjorde vi förut. Vi hoppades. Det var ett välsignat hopp. Deras hopp vilar ju på det profetiska grunden helt enkelt. De hade läst och upplevt detta om Messias och hans kommande. Det var ett efterlängtat hopp. Många andra, hundratal och tusental, hade det här hoppet också om Messias. Men de är inne nu på hopplöshetens väg. De hade förlorat hoppet. När hoppet förloras, då blir livet ganska värdelöst egentligen. När det inte finns något hopp längre. Då är livet svårt att leva. Nu hade de större tilltro till sina känslor än till Guds ord och Guds löften. Utan nu går man och ventilerar hur man känner och hur man upplever. Och vad man har varit med om och hur framtiden nu skulle bli, det vet de ingenting om. Och därför så blev vägen till Emmaus för de här vandrarna, det blev tvivlets väg. Då berättar för Jesus att nu har några kvinnor gjort oss häpna. Och de har sagt att de var vid graven och där såg de en ängel och ängeln sa att Jesus lever. Det är obegripligt. Och då var det några som gick dit och tittade och jag visste det var så. Men honom såg de inte. Det var som att det här har vi svårt för att tro på. De hade kommit in alltså på tvivlets väg vid det här tillfället. Trots vad andra kunde vittna om så upplevde de ett tvivel på allt detta. När då deras känsloliv var så sargat som det var, då passade djävulen på att så tvivel. Thomas, han säger detsamma. Han säger till lärjungarna, vi har sett Jesus, vi har mött Jesus. Ja, sa Thomas, jag kan inte tro det. Ja, men vi säger ju det. Vi har ju mött honom, vi har ju träffat honom. Ja, jag kan inte fatta det. Ja, jag tror det inte. Jag måste få se honom. Jag måste få röra vid honom. Han hade hamnat i den situationen då han kände tvivlet. Men hur gör Jesus? När Jesus kommer nästa gång, var Thomas med? Vad gör Jesus då? Ja, han sträcker upp honom ordentligt och talar om hur dåligt han var. Hur han kunde tvivla. Nej, absolut inte. Han behandlar honom fortfarande som en vän och en lärjunge som behövde hjälp vid det här tillfället. Och det fick han uppleva. Besvikelsens väg nu, eller grusade förhoppningars väg, eller sorgens väg, eller hopplöshetens väg, eller tvivlets väg. I mer än ett avseende så kan man väl säga att kristenheten har kommit in på den vägen också allt emellanåt. Vår vandring som kristenhet kan vara en vandring på väg till Emmaus. Vi har också många gånger hoppats på bönesvar. Många gånger har vi hoppats på att vi skulle få uppleva någonting stort. Många gånger har vi hoppats på att det skulle ske underverk eller väckelse genom våra satsningar. Och vi var så trosvissa när vi upplevde detta. Vi hade en sån stark tro om förändring. Men nu har det kanske gått inte bara 3 dagar. Det kan gå många år till och med. Man lever med de krossade förhoppningarna. I Habakuk läser vi, jag har hört om dig och häpnat. när våra förhoppningar grusas, när våra förväntningar som vi har, när det uteblir, då är det så lätt att tala om det som har varit. Ja, på 30, 40, 50, 60, åh vilka väckelser. Och då var det fullt i lokalerna och då var det fullt i stugorna och då var det överallt samlas man. Då går det så lätt att ta till det där som har varit. När vi inte upplever det vi längtar till, då talar vi om det som ligger bakåt i tiden och liksom tröstar oss med det, hur det var då. Men vad hjälper det oss idag om det var väckelse på 50-talet? Och, utan det är ju så att vi kan få uppleva och måste få uppleva detsamma idag. Vi talar om det som har varit. Men Emmaus lärjungarnas erfarenhet är inte en engångserfarenhet i den kristna historien, utan vi får allt som oftast uppleva det de fick vara med om. Men livet kan också bjuda på fruktansvärda upplevelser, precis som dessa lärjungar får vara med om, då allting liksom rasar samman på något vis, då man upplever att hela livet raseras för dem. Är du på Emmaus vandring idag? Så kan det vara. Mår du dåligt? Ja, det får man knappt inte säga att man mår dåligt. För det ska vi inte göra i våra sammanhang. Vi ska alltid må bra. Jag träffade en kollega vid ett tillfälle i en stor konferens där vi hade. Och jag mådde så dåligt när jag kom till den där konferensen. Och varför jag gjorde det vet jag egentligen inte. Men jag tror nu efteråt att jag hade gått i väggen. Det var okänt på den tiden. Men jag tror att jag gjort det. Och så träffar jag en broder där och så kommer han och så. Ja, hur mår du Åke? Ja, det är inte bra, sa jag. Åh du, sa han och så skrattade. Du skämtar. Jag skämtade inte, sa jag. Och så blev jag allvarlig och då vände han och gick. Han stannade inte och frågade, men hur dåligt är det? Eller hur är det på något vis? Nej, inte alls. För han förväntar sig att jag skulle säga, det är toppen, det är seger, tack och lov, det är bra. Men vi får ibland sätta ord på om vi upplever det så. Om du mår dåligt ikväll så förstår jag dig, hur du känner och hur du upplever det. Och då kan du också säga det, att jag mår inte bra, jag mår så här. För det kan vara så att du känner att du är besviken kanske. Besviken på dig själv. Så kan det vara. Besviken därför att du kanske har gjort felaktiga val i livet. Eller någonting sådant. Eller besviken på ditt andliga liv. Jag hade önskat mer i mitt andliga liv. Jag hade önskat få uppleva ännu mer av kraft och helig ande. Och få uppleva mera utav Gud i mitt liv. Men det verkar som att Gud inte bryr sig om mig. Och så känner man besvikelse över att man inte har fått uppleva det andliga livet som man önskar. Eller som andra vittnar om att andra har fått uppleva. Men varför får inte jag vara med om det här då? Om den får uppleva sådana uppenbarelser, sådana mäktiga ting. Och Gud talar till dem, och Gud talar till dem. Varför talar han inte till mig? Man kan känna sig besviken över att det kan vara så. Besviken på sitt andliga liv. Eller besviken på människor runt omkring dig. Så kan det vara. Du sätter din tilltro till människor och du önskar på all sätt att det ska vara så bra som möjligt. Men det är det inte. Kanske till och med att du är besviken på församlingen. Så kan det också vara. Av olika anledningar kan vi känna oss besvikna även i en församling, fast vi inte borde vara det. Och det kan gå så långt så vi blir besvikna på Gud. Men det tål Herren. Herren tål om du säger, jag är så besviken på dig för att du inte har hjälpt mig med detta eller gripit in eller gjort under eller vad den är frågan om, vad du är besviken över. Han tål detta att säga att det är på det sättet. Men är du då fylld av krossade förhoppningar, ja så kan det vara. Eller bär du då på djupa sorger? Har du gjort stora förluster i livet? Och kanske rent andligt också gjort stora förluster. Så kan det vara för oss. Är du på sorgevandring på grund av kanske dina nära och kära som du beder för? Du ropar till Gud dag och natt när du tänker på dina nära och kära. Så gör vi också, gör det så jag. Vi ropar till Herren varenda dag. Och det ser inte ut att det blir någon förändring på något sätt. Men vi får fortsätta ändå. Och ropa till Herren i alla fall. Men man kan vara på sorgevandring. Därför att man sörjer över att våra barn eller barnbarn inte är frälsta. Eller att de inte vill gå samma väg. Det blir en sorg i hjärtat helt enkelt. Som man upplever och som man känner. Man kan uppleva det så. Man bär på den där djupa sorgen. Jesus, han såg oss och följer han de här två lärjungarna. Och han följer dem med, och jag är säker om att han följer dem ifrån Jerusalem här och fram till Emmaus. Jesus såg dem och Jesus ser dig också. Vilken väg du än går till ditt Emmaus så vet Jesus om det. Han vet om vägen och han följer dig fast du inte tror det, fast du inte känner det. Fast du upplever som att inte finns han i min närhet. Jo, där finns han. För han är där. Jag är med er alla dagar. Intill tidens ände, har han sagt. Och då innebär det att han är med på sorgens dagar. På hopplöshetens dagar. På förtvivlans dagar. Eller vad det än är. När det är tvivlens dagar. Så är också Jesus där. För att hjälpa. Vilka är det då Jesus möter? Är det två saliga och lyckliga lärjungar? Absolut inte. Det var inget halleluja rop på Emmausvägen när Jesus kommer. Det var ingen tacksägelse som de frambär när Jesus slår följe med dem. För lärjungarna som är i kris, de känner sig anklagade. Och de upplever oro och rädsla. Och den här tunga sorgen som faller över deras liv. Allt det här gör att de då lämnar Jerusalem. Men det är två uppriktiga. Och det är två ärliga lärjungar som öppnar sig för Jesus. Ja, det vet de inte. För de öppnar sig för en främling. Det var bara det att det kom en främling i vägen. Och det var då som de kunde öppna hela sitt hjärta för denne främling. Och beskriva för den här främlingen hur de kände, vad de hade tänkt och vad de hade upplevt och vad de hade önskat och allt det här. De öppnar sig helt och fullt för denne främling. Han var den enda som de kunde lassa över allsammans på. Och det tycker jag är fantastiskt om vi borde lära oss av det. Att vara uppriktiga och ärliga när vi träffar varandra. Att vi kan tala om precis det. Så här är det. Och här står jag nu. Och vad ska jag göra? Hur behandlar då Jesus krisen i de här två lärjungarnas liv? Ja, här ser vi hur Jesus, som är den bästa terapeuten att möta behoven egentligen. Vi ser det i det här sammanhanget. Emmaus lärjungarna, de brydde sig inte om vem som går med dem på vägen. De har bara det här stora behovet att få uttrycka hur de känner och upplever. Och Jesus lämnar då inte de här två i sin bedrövelse och i sin sorg. Utan Jesus tar allt på allvar. Han tar det på allvar. Han säger inte, men kära ni vet väl att det här skulle hända. Han säger ingenting om det. Han förnekar inte den kris som de upplever. Han försöker inte bortförklara krisen som de går igenom. Absolut inte. Han viftar inte bort det här med några glada ord eller uttryck. Ingenting sådant. Han lägger heller inte locket på och säger, det här talar vi inte om nu. Utan det kan vi tala om senare. Han gör inte det. Han låter allting ha sin tid. Och han låter dem berätta vad de känner och upplever. Och så tar Jesus tillfället. Och det var när Guds ord och löften blev så levande som det negativa bryts i deras liv. De visste inte att det var Jesus själv som gick med dem på vägen. Men det han sa, det berörde dem så djupt. Så djupt. Talet om Messias, det var det dyrbaraste för dem att få höra. Ordet hade verkat. Och nu var det upp till dem då vad de skulle göra med ordet som hade blivit levande gjort för dem. Ord som började brinna i deras innersta. Och då Jesus överlåter nu åt männens vilja. Vad skulle vi göra? Jesus ställer sig som han skulle gå vidare. Och då säger de till honom så där: stanna kvar hos oss. Det var det Jesus väntade på. Han väntade på just detta, att han ska stanna kvar. Det var hans önskan, annars skulle Jesus gå vidare. Om de inte hade sagt att Jesus gått vidare. Men nu ber de honom att han skulle stanna kvar. Och det är så det sker alltid där Guds ord predikas och där den heliga ande verkar i våra hjärtan. Så upplever vi att vi ställs inför ett beslut, och då är beslutet vårt. Vad gör vi nu? Gör vi som dessa lärjungar, stanna kvar hos mig. Jesus, stanna kvar hos mig i min situation. Det är det som vi ska bedja om i den stunden. Alla de här vägarna som de var nu på, de förde dem fram till ett vägskäl, eller till en vägkorsning. Och den vägkorsningen låg i ett hus i Emmaus. Dit gick besvikelsens väg och hopplöshetens väg och grusade förhoppningars väg och tvivlets väg. Och alla vägar går till det huset. Och i det huset så får man uppleva när Jesus talar med dem. Då den bönen som de bad, det var det som öppnade vägen till nya upplevelser och nya möjligheter. När Jesus bryter brödet på sitt speciella sätt, då upplever de någonting alldeles speciellt. Då bryter ljuset fram. Nu fanns det, de upplevde en väldig nåd från Jesus att han öppnade deras sinnen. Men det var därför att han fick tillfälle att visa sin makt och sin kraft i deras liv. De bad, bli kvar hos oss. Och där så upphörde de vägarna, och nu kom han in på den levande Gudens väg och fick uppleva att han var med och gav dem ledning i fortsättningen. Uppenbarelsen av Jesus skapade helomvändning. Fullständig helomvändning. Tron får liv igen. Nu trodde man ju. Ja, kvinnorna gjorde oss häpna och de pratade så där, men nu hade tron fått liv, och glädjen, den känner inga gränser som de upplevde när Jesus möter dem på detta sätt. Solen som gick ner på långfredagen när Jesus dog, den solen vändes nu på ett tydligt sätt i ett mer kraftfullt och klarare ljus än tidigare. Man upplevde det mäktigare när Jesus uppenbarar sig för dessa lärjungar. Nu vänder de tillbaka. Nu vänder de tillbaka med ett nytt levande vittnesbörd om Jesus. De blev starka från att ha varit svaga. Så upplever dessa lärjungar det. Styrkan kommer, upplever det. Det var någonting som hände i deras innersta. Och jag tror att som församling och enskilda kan vi få uppleva en ny morgon i våra liv. Det kan vi få uppleva. Då tron som dog uppstår igen, tack och lov. Då hoppet om förändring dog och så uppstår det på nytt igen i våra liv. Då Jesus förvandlar sorgen och glädjen uppstår i våra liv. Det kan vi få uppleva. Då Jesus förvandlar nederlagsstämning till segerjubel. Det kan vi få uppleva då han uppenbarar sig för oss. Och så kan han förvandla modlösa hjärtan och göra dem till brinnande hjärtan igen. Det hände här, prise Gud. Vi vill ju att alla kyrkor och möten ska få vara ett Emmaus för sorgsna, för besvikna, för de som känner den här förtvivlan som de upplever, eller maktlöshet eller modlöshet eller vad det är. Att vi kommer öppna med ärliga hjärtan in i vår gemenskap. Och då kan vi få se mäktiga under. Tänk om vi vågar stå upp. Ja, nu ska vi lägga fram våra bönämnen. Ja, och så man talar om vad man önskar med kroppen och allt det där. Men tänk om någon vågar säga så här. Be för mig, jag är så fruktansvärt sorgsen idag. Jag är full av sorg. Eller be för mig, jag är modlös. Jag har tappat modet. Ja, eller be för mig, jag upplever sådana tvivel. Jag är inne och tvivlar så mycket. Jag ska berätta det, att jag var i en sån period när jag var på den första platsen som föreståndare. Vi hade väldigt mycket möten. När jag ser på det efteråt nu så här, så var det väldigt oförståndigt av oss att köra med så mycket möten som vi hade. Och så upplevde jag någonting och jag började läsa vad Jakob säger, att den som tvivlar han är lik havets våg. Han ska inte begära att han får något ifrån Herren. Och så tänkte jag, där jag står nog på talarstolen och sår tvivel i människors hjärtan när jag predikar. Så jag tog en broder vid ett tillfälle och sa, du, jag tror att jag predikar tvivel för människor. Varför tror du det? Och så citerar jag bibelversen från, ja du, men så där kan vi nog känna allihop. Nej, men så där kan det inte vara riktigt att känna så. Och uppleva att man är fylld av tvivel, tvivla på det man håller på med. Det kan man ju inte som predikant. Det finns inte möjlighet om vi ska göra det. Men i alla fall, jag åkte hemifrån det där och så gick jag upp på ett rum jag hade som jag bad och förberedde mig. Och då sa jag det, nu Jesus, nu lämnar jag inte detta rummet. För nu får du lösa mig ifrån tvivlet. Så att jag inte såg tvivel i församlingen. Och så mötte Herren mig och så nästa söndag talar jag om den som är lik havets våg. Den som tvivlar lik havets våg, han ska inte begära få något av Herren. Och det förlöste församlingen. Jag visste inte då att det var någonting som behövdes i vår gemenskap. Men att våga säga som det är. Jag förstår inte varför vi har så svårt för det där att säga som det är. Att vi upplever besvikelser eller vad det nu är för någonting. Utan istället säga, be för mig så att jag får gå vidare ifrån detta. Våra möten och våra kyrkor ska vara ett Emmaus där alla de där vägarna står samman och Jesus får möta. Och det blir ett nytt vittnesbörd ifrån den personen som får uppleva Herren. Är det inte då så att det är Guds ord och den heliga ande som måste väcka en längtan till det som övervinner? Jag tror att det är så. Vi måste få uppleva det. Det är ordet och anden. Och hur ska vi kunna hjälpa människor som befinner sig i det här djupa mörkret och upplever de här kvalen? Jo, de måste komma till Guds församling och få hjälp. Det måste de kunna finna. Och där ska vi, du och jag, stå till förfogande för dessa människor. Vad var det då som gjorde de här två lärjungarna så brinnande? Ja, det var Guds ord som levande gjordes. Det var ordet. Ordet har stor betydelse. När vi läser Guds ord, eller när vi predikar Guds ord, eller i vilken form det är. Men Guds ordet, det är det som har den stora betydelsen för människor idag. Guds ord och den helige ande. Det var också det här mötet, personliga mötet med Jesus som förvandlade dem. Emmaus lärjungarna blev den här dagen helade i sitt inre från otro och från tvivel. Från besvikelser och hopplöshet och till ett andligt helande. Och totalt förvandlade individer som vi ser här. Jesus såg deras behov och så hjälpte han dem. Tror du att Jesus, som just nu är med dig på din Emmaus vandring, skulle ignorera dig på något sätt eller dina behov, eller lämna dig att gå vidare när du ber stanna hos mig? Nej, då kommer han att stanna och då kommer han att hjälpa dig på all sätt. Vi har alla varit på den här vandringen. Vi har alla varit på den här vandringen. Att känna besvikelse eller hopplöshet eller att modet tas ifrån oss eller att vi tvivlar eller vad det är. Vi har alla varit där och därför så känner vi med varandra och därför så kan vi inte anklaga varandra att vi är si eller så, att vi måste försöka tro bättre eller allt vad det är. Vi kan inte krama ur oss saker och ting själva, utan vi måste uppleva att Jesus möter med oss och att han låter sitt ord och att han låter sin heliga ande hela oss så att vi kan resa oss upp och vi kan komma med det vittnesbörd som förändrar. Tänk om Herren fick möta dig, du som sitter och upplever något av det här som jag vidrört ikväll. Tänk om han fick röra vid dig så imorgon kväll då vittnar de om hur Herren löste dig. Och det vittnesbördet blir till hjälp för någon annan som upplever detsamma. Det är genom vittnesbördet som vi ska sprida detta vad Jesus förmår att göra även i ditt liv. Jesus, jag tackar dig för att du ser våra behov. Jag tackar dig, Herre, för alla de gånger som du har mött mig och mina egna behov på detta område. Och Jesus, jag förstår att det finns de som är i vårt möte ikväll. Som befinner sig på en sån här Emmausvandring. Som inte vet hur man ska göra. Som är fylld av frågor, oro, ängslan och förtvivlan och rädsla och allt vad det är. Och en själafienden som tränger sig på och vill så tvivel och vill liksom låta människor uppleva det där att nu är det lika bra att du lämnar, nu är det lika bra att du går. Nej, inte alls här, utan möt ikväll. Möt ikväll, Jesus, jag beder dig. Du vet hur var och en känner sig just nu. Du vet var och en som säger, bli kvar hos mig. Tack Herre för att du blir kvar för att göra detta under. Att uppenbara det på ett sånt nytt sätt i deras liv Herre. Som blir till välsignelse för andra människor. Jesus, vi ber att du berör oss. Med ditt ord men också med din helige ande. Tack Jesus för ditt namn är en utgjuten salva. Och den salvan behöver vi uppleva i de djupa hjärtesåren. Jesus, det är du som är salvan för vår inre människa. Tack att du så vill möta i Jesu namn. Amen. Amen.